We're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. And there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League. Så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
Du har hittat rätt. Du har hittat till Röglepoddens avsnitt 206. Vi befinner oss i poddstudion i HD-huset. Men vi ska faktiskt skicka med dig ut på resa direkt via Daniel Roths och Linus Alins ögon i Catena Arena. Där ni såg, vadå? Jo, en befolkad läktare.
Gjorde vi. Hade det varit en symfoniorkester så hade det kanske blivit övervikt åt bastuba eller fagott eller något annat. Det var orkestern i skev där satt en tredjedel av gänget satt på läktaren.
Så var det.
Så att ni är med oss här nu. Vi kommer alltså att gå rakt in i ett slags skadekaos i Rögle och reda ut vad är det egentligen? Varför saknas så många spelare och vilka är det som saknas? För det är väl ändå en av de mest aktuella sakerna. En annan är ju att Lian Bichsel är på plats.
Uttalas det så?
Bichsel. Ja, det ska vara sånt här. Vi kommer få höra han säga det själv senare här i en intervju som Linus dragit in.
Ja, och då var det utebliven cliffhanger som skulle in på vågrätt 2.
Vi har ingen tid att spilla idag, känns som.
Nej, faktiskt inte.
Vi gör som du brukar göra igen. Vi kastar oss bara rakt in i allting med huvudet före och ser vad som händer, eller?
Jag kan inte riktigt släppa att jag sabbar det där.
Nej, men det är okej. Okay. Du råkar mycket annat. Ja, men Linus, jag satt och kollade på träningen idag. Ibland så redar man ju ut backpar och kedjor på 2,5 minut. Sen kan man bara titta på annat. Men idag tror jag vi höll på halva träningen. Ja, vad fan, Evopa är ju inte heller här.
Nej. Alltså,
det är till lång tid att räkna får och de satt som sagt uppe på vänstra sittplats hela högen.
Ja, jag fick till och med springa bort ner mot båsen för att kolla nummer på hjälmarna på vissa av de här juniorspelarna som man inte har sett jättemycket på träningarna som var där. Så att vi hade fullt sjå och du fick klara lite själv också Daniel. För sen efter halva passet fick jag springa till intervju med då Bichsel. Jag kommer aldrig orka säga det en Nej. Halv säsong. Det är Bichsel. Det är så får det bli.
Nej, jag ska inte sabba allt ni ska få höra. Det var ändå lite kul när han berättade det slutet av intervjun.
Mm. Men vi kan väl slå fast att det är stökigt läge i Rögle. Och vi kan väl egentligen bara dela upp dem i borta vecka för vecka. Som jag fick lite status efteråt. Det är följande spelare. Samuel Jonsson, Valtteri Viljanen, Dennis Everberg och Riley Sheen. Så kan man då lägga Erlen Lesund som är borta på obestämd tid. Så de fem är inte med mot vare sig Skellefteå eller Leksand.
Och där kan vi bara stanna helt kort för att bara inte få för många namn och summera sen. Vi kan ju konstatera då att Riley Sheen och Dennis Everberg är helt nya för oss i alla fall på den här skadelistan. Också helt nytt för oss och sannolikt även för er som lyssnar att de här två spelarna är borta lite längre. Vecka för vecka kan ju innebära mycket. Det behöver inte vara att de bara missar denna veckan utan det kan ju vara att de är borta på längre sikt. Och både Everberg och Sheen var ju med i lördags mot Modo.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då kanske vi också ska lägga in den parentesen att det finns ett frågetecken för om han faktiskt kommer att vara med i landslaget är han uttagen till.
Det måste ju bli stort frågetecken på det.
Tänkte jag inte ens på, men det är ju helt sant.
vecka för vecka. Det är som, nu gör de, säger de att han är borta veckan som kommer, men det kan de ju säga 50 gånger i rad, så att han är borta ett år. Alltså rent krasst, det behöver inte betyda, vi vet ju ingenting mer än att han är borta till början med en vecka. Det är, helt, det är en bra, bra tillägg.
Det med graderingarna från Rögle har ju varit, sen de började med det här, och säga väldigt lite om frånvarotiden på spelare. Det har ju varit dag för dag, vecka för vecka eller på obestämd tid. Det finns ju inget månad för månad, alltså i den skalan som de använder sig av. Så det är ju mycket riktigt så att vi har ingen aning om Dennis Everberg missar denna veckans matcher eller är tillbaka i slutet av januari.
Men vi kan i alla fall konstatera att vecka för vecka är allvarligare än dag för dag.
Exakt. Och dag för dag är ju då Simon Seter som inte kom till spel i lördags. Han spelade i, åkte runt och tränade i röd tröja, så han fick dem inte tackla. Simon Ryfors som drog röven i isen i lördags och utgick skadad. Han var med på halva ispasset idag. Sen gick han av och satte sig med de andra på läktaren. Och den sista då, Johannes Johannesen, han satt också på läktaren. Så Seter, Ryfors och Johannesen har stämpeln dag för dag.
Det är ju faktiskt ett antal tunga namn här som är borta och som påverkar en eventuell laguppställning ganska kraftigt inför Skellefteå-matchen borta på torsdagskvällen.
Det får man ju säga. Så de här tre skulle ju rent teoretiskt kunna vara med i Skellefteå-mål, men det är lika sannolikt att ingen av dem är det. Men när Ryfors bröt efter halva träningen så är inte ut och var matchklar, om man skulle gissa, eller? Vad sa du, Linus?
Jättesvårt att svara på ju, men det är klart att signalen att han inte var med hela träningen är ju antingen att det var förutbestämt och att man sparade honom lite för att han skulle kunna spela mot Skellefteå, eller att han helt enkelt hade för ont och vi var tvingade att gå av, och då spelar han ju inte i morgonkväll eller torsdagkväll, det tror jag inte.
Alltså den detaljen som du och jag snackar om också, ibland så är det så att folk får lite ledigt när det är mycket matcher de spelar, kan vara lördag, tisdag, torsdag, att man får lite ledigt från en onsdagsträning, men de har ju inte spelat sen i lördag, så det är ju tveklöst så att det är skador det handlar om, och alla satt på läktaren, så det är ingen som har maginfluensa heller.
Nej, och det har man ju också lärt sig de senaste åren, att om spelare står över ispass, alltså kollektiva ispass som inte är frivilliga dagen innan match, så brukar de i väldigt stor utsträckning inte komma till spel.
Så vidare det inte handlar om Dennis Everberg, typ. Han är ju borta ibland, men det är med i matcher.
Ja, men det är mer, har ju mer varit under förra säsongen när han hade ju skadebekymmer då och sådär. Och även Tambellini när de går in i slutspel och han har haft bekymmer, då har de ju framförallt Tambellini knappt tränat men ändå spelat matcherna. Men de är inte riktigt i den sitsen nu, som Daniel sa, med det här täta matchfundet. Så att nej, jag tror väl att alla de på läktaren löper stor risk att inte komma till spel.
Så där är ju åtta skadade spelare. Sen den nionde lilla frågetecknet får man väl ändå säga, det är Liam Bischel, som vi inte heller såg på is, men det beror på att hans utrustning hade inte kommit. Men det fanns ju ändå goda förhoppningar om att den var på väg, som det hette. Och både han själv och Cam sa att kommer bara utrustningen så spelar han mot Skellefteå.
Jag är ingen så långt ifrån en proffshockeyspelare själv man kan komma, men jag tänker väl också att klubbor och skridskor finns det ju här också, så att med tanke på Rögles skadeläge, jag vet inte om man kan låna grejer och spela. Jag tror att de gör precis allt de kan för att få honom med på planet och få honom ut på isen i den här Skellefteå-matchen. Så att han spelar får vi ju ändå givetvis utgå ifrån.
Mm. Kan vi bara snabbt svepa förbi hur de spelar också. Det är inte super mycket förändringar om man säger så på backsidan. Claesson och Ekstol Jonsson, där är väl i sig nyheten att Ekstol Jonsson är tillbaka. De två har ju trivs ihop tidigare. Kapla Gregoire spelat ihop hela tiden. Och så Davidsson Engström. Så där har de ju sex friska seniorbackar vad det verkar. Sen var de med ett extra backpar från J20-laget med Axel Hurtig och Laban Persson. Och är så rätt. Sen kedjemässigt så är det så att Daniel Saar har hoppat upp ett pinnhål och ersatt Dennis Everberg i kedjan med Adam Tambellini och Rodrigo Abols. En ny andra kedja får man väl säga. Eller är den är väl också ny? Eller? Anton Bengtsson, Brady Ferguson, Linus Sandin.
Ja, det är ju Brady Ferguson där som spelar på Simon Ryfors plats, men det kommer han ju inte att göra mot Skellefteå eftersom han är avstängd i en match till efter den här crosschecken då mot Frölunda.
Just det. och sen en ny komponerad tredje kedja med Henry Bobby, Albin Sundsvik och Oskar Pettersson.
Mm.
Så att hoppa upp i hierarkin får man väl säga för Oskar Pettersson där. Och sen en nykomponerad fjärde kedja med Isak Solberg från J20, Linus Sjödin och Felix Nilsson. Det är ju verkligen, de får verkligen skrapa ihop till en fjärde kedja, men Isak Solberg som väl jag, vad jag vet, aldrig har spelat i SHL.
Nej, något jag tänker också spontant i detta, när jag tittar på listan du har räknat upp, så är ju att det påverkar såklart spelet i stort, men också hur de ska upprätthålla sin fina form i special teams när nyckelspelare försvinner. Nu kommer Lukas Ekeståhl Jonsson då att verka tillbaka, så att det glädjer ju både honom och Adam Tambellin i en powerplay-enhet. Men det saknas ju viktiga spelare här, och även då när det kommer till boxplay, som vi har ju gått igenom, du gjorde det Linus nyligen, och hur skarpa och bra de faktiskt är. Brutalt bra.
Ja, de har en väldigt lång trend i framförallt boxplay med, minns inte på raka, men väldigt många raka matcher där de inte har släppt in mål. Samtidigt ska ju Bixel vara en jätteviktig pjäs för dem i framförallt boxplay framöver. Så att han kommer in där kan ju vara en positiv injektion för dem.
Vi kanske ska lyssna på Lian med efternamnet.
Ja, som
här och nu.
Efternamnet som ni redan känner till hur det uttalas. Kanske vi ska lyssna på. Men han har ju annat intressant att säga.
Om jag nu säger rätt.
Vi kan dra det helt kort, bara bakgrunden för er lyssnare som inte har koll. Han har ju då spelat i Leksand förra säsongen. Skrev på för Dallas Stars. Högt draftad.
Etta. Alltså första valet.
Första val för Dallas, ja precis. Etta totalt tänkte jag. Det var han väl inte?
Nej, det känns som att ni är väldigt synkroniserade här.
Oerhört.
Jag tar fingrarna mot varandra och de träffar varandra.
Tvåa? Eller vadå? Nej.
Ja.
Men i alla fall så valde han då att komma tillbaka till SHL den här säsongen efter att ha inlett i AHL med Dallas farmarlag där. Och jag börjar med att fråga honom varför han väljer att göra den här flytten.
Yeah, like as in my contract in the NHL, I have always the clausule. I don't know how you say it, like to go back to Sweden, to Rögle. I had that plan since I signed with since Dallas in after my injury in May, that I feel I'm ready for the NHL, but still I want to get better, and I also saw now like the level in Dallas, and I just feel myself I can get better. And I think the right spot is here in Sweden, in Rögle. I feel like with the coaches, the whole organization is built to help young players to get better at certain stuff. And I feel like when I do those months here now, and of course also help the team to win a championship here for sure, but also for myself to get better in certain details and in the hockey. Yeah.
What type of defenseman do you hope to be in Rögle?
I want to be like the hard defenseman for sure, like shutdown defenseman, run the PK for sure. But then also like I want to join the rush, like as I did in Texas. Like I want to learn more skills to also like help the team on front. And be like that strong two-way defenseman, and that's kind of what I want to give Rögle, and what they will expect from me. Yeah.
How was your time in the AHL been?
It was really helpful. I got to know like the league. I played there around 20 games now, and I got to know like the traveling, how it works next to the ice, and what it means to be in the AHL. And I think that was around 1.5 months will help me for sure in the future when I will go back there next year or even end of the season when we are done here. And for me, it was just a kind of a learning process also in the training camp with Dallas, and all this time I will use or I can use for the future.
Do you know when you will play your first game for Rögle?
I hope as soon as possible. My gear is not here yet. We have some delay. With my hockey bag. Probably it's still in somewhere in the airport. But as soon as I get it, I will get ready. Maybe on Thursday, then on Saturday the big comeback game.
Mm. But you are you're feeling ready to play.
I feel really good. Of course, like the jet lag, the body feels a bit stiff after the travel days. But I played my last game on Saturday. Was feeling really good there, and I just want to take that energy here in the team and help as soon as I can. Yeah.
How do you pronounce your last name?
Bichsel.
One more time.
It's Bichsel. It's in the end, it's a bit, or it's hard. Like in Skåne, some people can pronounce it like that.
Yeah.
But in Leksand, it was pretty hard. But Bichsel, Bish. A lot of people call me Bish since in Dallas. And but Bichsel, like as good as you can.
Yeah, I have a few months to practice now. So that's good. Thank you so much
for your time.
Very
nice
for your
time. Thank you.
Jaha, då kan vi, eller ni ska jag säga, konstatera att jag antingen sa rätt eller fel. Men jag gillar det här att han ändå menar på att det är lite lättare för er skåningar att säga det än vad de hade uppe i Leksand. Bichsel.
Jag kommer att behöva de där månaderna på mig.
Vad roligt att du tog det. Kan du ta det en gång till?
Ja. Det var ju för våra lyssnare skull, inte min egen, eller hur?
Ja, såklart.
Allt för lyssnarna.
Ja. Vi vet ju inte riktigt... Ja, vi kan ju se vad han har gjort over there, men det var ett tag sedan han var i inte jättelänge sedan, men ändå ett tag sedan han var i SHL och han ska in i Rögle sätt att spela, så ja, man kanske inte ska vara för snabb med omdömen kring honom.
Fick en fråga faktiskt från en poddlyssnare, Jonas Nilsson, som skrev till oss. Det är mycket tal om Liam Bichsel nu. Han må vara en stor talang som ni och andra skriver. Men är det inte naivt att tro att en 19-åring ska kunna få ordning på Rögles haltande försvarsspel? Frågan är också varför han inte är uttagen i Schweiz juniortrupp när han var det förra gången. Jonas skriver där, jag tycker att det luktar desperation att plocka in honom nu när snart halva serien har spelats. Vad jag förstår kan det heller inte bli någon fortsättning nästa säsong. Då kan vi resonera lite kring, är Jonas rätt eller fel ute?
Ja, först och främst...
Då får du ge oss facit igen.
Ja.
Varsågod.
Ja, men först och främst så får man väl säga att vi alla inom vår kår någonstans från varsitt håll bidragit till att hypa någon slags stämning kring Liam. Bara genom att prata om honom om och om igen. Hur blir det? Kommer han? Alltså hans namn har figurerat länge och det blir ju också så att förväntningar någonstans stegrar för varje omgång. Som supportrar ser att inte backsidan sätter sig fullt ut. Så det kanske finns en, för att använda ett fint ord som jag tror betyder det. Det kanske finns en diskrepans här. Att det inte riktigt synkar med förväntningarna när det väl är i spel. Sen jag vet inte, hypningar och förväntningar kanske är i obalans här.
Ja, men i ett annat läge, om Rögles backsida hade varit fullt fungerande, om man hade tagit in honom i det här skedet, så hade ju förväntningarna på honom varit helt annorlunda. Alltså då hade ju folk, ja men det kan säkert bli någonting. Nu är det ju många som tänker att kan Bichsel vara inom situationstecken räddningen för Rögles försvar? Kan det vara skillnaden som gör att de får ordning på detta och börjar klättra och får en stabil defensiv? Så hade det ju såklart inte varit om korten hade liksom lekat annorlunda än vad de gör just nu. Men sen tror jag ju ändå, alltså det här att han inte är med i JVM, nej men det är väl för att han ska fokusera på Rögle nu. Han hade ju såklart varit uttagen om han hade velat spela, om det hade varit en del av planen. Det är ju helt givet med hans bakgrund och meritlista. Men jag vet inte, alltså han har en SHL-säsong med Leksand i ryggsäcken. Han vet vad det handlar om. Han har gjort bra ifrån sig i AHL, fått spela mycket där. Jag intervjuar honom idag. Han kommer för övrigt en längre intervju med honom torsdag morgon.
Missa inte den, den är jättebra.
Daniel har inte läst den texten än, men jag tackar så hemskt mycket för det.
Du är fel för att du inte räcker, det är ju så snackat ju.
Och då ska det alltså in... klia på ryggen på lodrätt 2.
Ja, eller tillit. Jag tar tillit. Det känns bättre.
Ja, det är det faktiskt.
Men i alla fall, han ger ju ett väldigt stabilt intryck.
Viktmässigt.
Ja, det är också 105 kilo berättar han för mig, vilket gör honom till SHLs tyngsta spelare. Och det gäller att kunna hantera de kilorna och inte vara bara en betongkloss som är bra på att korsäka folk i ryggen framför eget mål, utan faktiskt vara rörlig och vara den här tvåvägsbacken då som Rögle behöver. Då står ju att se om han blir den, men jag vet inte, jag tycker ju efter att ha pratat med honom, efter att ha liksom, ja, med hans bakgrund och sådär, jag tycker det är en spännande spelartyp som kommer in. Och om Brandon Davidson nu till exempel inte har blivit en defensiva pjäs som Rögle har behövt, så kan ju han bli det. Men visst, det är många ägg som ligger i en korg hos en 19-årig supertalang.
JVM var ju säkert viktigt för honom i fjol när det var en ny sorts erfarenhet för honom rent utvecklingsmässigt. Behöver inte han JVM med Schweiz som inte kommer kanske ha någon, har ju kanske inte med de ädla medaljerna att göra. Så jag tror att utvecklingsmässigt är det väl därför han inte är med helt enkelt.
Och vi minns ju att Marco Kasper avstod ju också JVM förra säsongen till exempel.
Ja, ganska likt fall liksom. Ja, men jag tror, jag hör liksom att de har enorma förväntningar på honom. Jag tror att han kommer att infria rätt så många av dem. Det är en bra back, det är en riktigt elak jävel för att uttrycka sig i klarspråk. Sen tror jag att det är lite chans för honom. Mellan första gången var han i Leksand, där var han ju... han kom in med ett annat ingångsvärde. Där fanns det bara Anton Lindholm som tuggade jättemycket tid och stod före i kön. Här kommer han ju faktiskt in lite som jag snackade om för någon vecka sedan, att med den backbesättning Rögle har så är det ju gata för honom att ta en enormt stor roll, att bli liksom det stora defensiva ankaret och få spela jättemycket. Om det tar sig liksom hela vägen in och att han får spela powerplay så också, där, det har han väl inte visat fullt ut, så det återstår väl att se. Men han har alla möjligheter att ta en gigantisk roll i det här laget.
Ja, det har han. Det vilar ju någon slags Grégoire-förväntningar på honom. Fast i en annan del av banan kan man väl säga.
Alltså,
det känns nästan som att det är lika mycket på spel som det var med Grégoire. När man sa att han måste vara bra, annars kommer detta korthuset riskera att falla ihop. Det är ju samma känsla man har nu vad gäller Bissell, att han måste vara bra, för om Rögles spel i egen zon, Rögles defensiv funkar på samma sätt över en hel säsong som du har gjort under stora delar av det vi har sett hittills, då går man ju inte till final eller tävlar om ett guld.
Sen, vad kan han göra? Han kan göra ett jobb liksom. Nu är ju läget ett annat också, de är ju inget topplag, och även om han gör ett gott jobb i defensiven, så det kommer inte räcka för att göra dem till topplag förmodligen. Nu har de ju den backsida de har. De hade startat med 9 backar. De har fått förstärka med 2 till. De är uppe i 11 backar. Det är klart att han kommer säkert att bli något som de inte har. Men backsidan är vad den är. De har försökt täta och laga lite, men den kommer fortfarande vara deras svagaste lagdel.
Ja, så är det ju såklart. Men om man titta på Rögles backsida, så är ju den stora svagheten offensiva backar har de ju gott om. Statistiskt så är ju Kapla och Grégoire också, de har ju bra siffror. Grégoire till exempel har ju bäst plus minus i hela laget och sådär, men bristerna har ju blottats i egen zon. Och får man då in en Bissell som, om han nu är den spelaren som de hoppas att han är i den änden av banan, framförallt då, han vill ju vara en tvåvägsback och allt det där och hänga med upp i anfallen och har ju ett rykte om sig också att vara duktig med första pass och sådär och komma ut ur egen zon på ett bra sätt. Men om han är den spelaren, så medför det också att brickorna kan flyttas lite. Alltså, vad händer om man sätter en stabil Bissell bredvid Engström eller bredvid Grégoire eller bredvid Kapla? Så då kanske de kan få sina offensiver och synas och blomstra och inte vara lika sårbara på individen vår egen zon. Alltså, det kan ju bli en dominoeffekt på det åt rätt håll för dem.
Ja, man kan staga upp ett backpar och sen kanske man får en positiv effekt i nästa. Verkligen. Var ska han in då?
Innan det, kan jag inte bara få putta in en liten tanke här innan vi tar vart han ska in någonstans?
Nej.
Nej, det får du inte göra. Du ska leda det här och sen så ska du vara
tyck,
på din plats.
Tyck, ja. Kom igen nu igen.
Nej, men han kommer från AHL. Han är jetlaggad. Det hörde vi i intervjun. Han har inte sin utrustning på plats. Om inte den skulle komma, att han ska låna till sig grejer med vad det innebär med anpassning i fötter, i skridskor och sådär. Kanske ändå inte helt bekvämt sådär. Plus att jag tänker på vad som hände med Simon Ryfors, som verkligen kunde Rögle och gjort det jättebra i AHL. Hur lång tid det tog för honom att trots det faktiskt hitta sig själv i Rögle. Jag vill bara putta in det igen, att man kanske inte, om vi nu ska ta ner förväntningar någonting från redan väldigt hög nivå, kanske man inte ska ha för höga förväntningar just i första matchen borta mot Skellefteå, om det nu blir där. Eller om det kanske rent av blir premiär för honom i Rögle mot Leksand hemma på lördag.
Det finns ju ett par skillnader, inte just med Ryforsfallet kanske, men just från spelare som kommer från AHL, som Henry Bowlby till exempel, och aldrig har spelat i SHL någonsin. Han har en hel säsong med Leksand, men han har ju spenderat nästan hela försäsongen med Rögle också. Han kommer inte in i ett omklädningsrum där inte han känner någon. Han är välbekant med tränarstaben, han känner lagkamraterna. Han har ju också fått vara med och lära sig i alla fall grunderna i spelsystemet, i hur man vill spela och sådär under försäsongen. Även om Rögle har twistat till det såklart längs vägens gång. Så att det är ju inte så att han kommer in och känner att här är allting supernytt. Det är bara en massa nya intryck. Utan han vet ju precis vad han kommer till när han kom tillbaka till Rögle.
Också Ryfors var ju över i två hela säsonger med hela livsstilen. Allt framförallt kanske sättet man tränar på i Nordamerika brukar ta tid att komma till Sverige. Anpassa sig till den träning som, att, hur mycket man tränar liksom mellan matcher och så. Han, precis som Linus säger, han spelade i Leksand förra säsongen. Han har varit en försäsong i Nordamerika, så jag tror inte han har låter fel att prata om det. En kille som är nära NHL. Liksom. Han har ju inte tagit så mycket skada av, än så länge av att när man ska överföra det till svenska.
Men ja, alltså din poäng, Hjelm, absolut. Hur mycket förväntningar kan man ha på en 19-åring som kommer in i det här läget som Rögle befinner sig i? Nej, man kan inte förvänta sig att han kommer in och är bäst på isen i sina fem första matcher. Det kan man ju inte.
Nej, och dessutom utifrån den skaderapport som ni har levererat här nu.
Han kommer ju till ett sargat gäng.
Det med, plus att de senaste matcherna, stryk hemma mot Modo, hade också en tufft mot Frölunda som det till slut blev en seger i, och innan dess förlust mot Timrå. Så visst, den här streaken på fem raka, den har ju ändå bytts till någonting annat, plus alla frånvaron på spelare. Så att, å andra sidan kan man vända på det och säga att ja, men då finns det verkligen läge att glänsa.
Ja, nej, men någonting säger det väl om läget Rögle befinner sig, att man behöver ha de förväntningarna på en 19-åring som kommer in som elfte back, liksom, att han ska staga upp någonting hos en guldkandidat som man inför säsongen liksom sa att nu är vi redo liksom att gå hela vägen. Så att någonstans är det väl att det säger väl lite om att det åkt liksom lite fel så här långt. Men det blev, ja, superintressant.
Frågan kvarstår.
Exakt, jag skulle också komma till den. Du får ta den, Linus.
Var ska han in?
Och så gick du, backade du ifrån micken nu, Hjelm. Jag trodde du skulle bara slänga dig in med huvudet före.
Men jag slänger mig in med huvudet före eftersom jag egentligen inte har så bra koll på honom som ni har. Men utifrån ditt resonemang där, Linus, att det kan få någon slags dominoeffekt. Det är väl rimligt att sätta in honom med Kapla eller Gregoire, eftersom de två tillsammans då, som vi har varit inne på, inte känns helt hundraprocentigt sammansatt om man ska se både bakåt och framåt. Så med någon av de två spelarna kanske.
Jag tycker ju också det, men jag tror inte de kommer göra det.
Nej, fast det var... Var det det som var frågan? Nej.
Var ska han in? Det var själva frågan.
Ja. Så då är det frågan om vi ska prata utifrån Camps perspektiv eller vårt.
Vad tror du att han landar? Vad tror du att han hamnar?
Nu måste jag tänka...
Linus, du verkar ha ett färdigt resonemang om Hjelm vill ha lite betänkt
dig. Jag tror väl kanske att det som ligger närmast till hans ny är att han går in på Davisons plats och spelar med Engström i match 1. Och sen får man se hur det blir längre fram. Att Davidson, beroende på vilka backar som kommer till spel, så där i så fall blir 7. Det är väl min gissning.
Sjöa eller sjöa?
Jag tror inte heller att de rör Kapla Gregoire. Jag tror bara att det finns två scenarier. Antingen så går han in med för att staga upp Lukas Ekeståhl Jonsson eller för att staga upp Adam Engström. Någon av dem. Så antingen Claesson eller Davidsson får flytta på sig. Sannolikt Davidsson.
Sannolikt Davidsson, men ja, det blir ju ett väldigt ungt sevärt backpar i så fall. Med Engström, Bichsel.
Jo, men man kan ju tänka så här, har Engström fått ut hela sin potential den här säsongen? Inte på långa vägar. Skulle han kunna få det med ett defensivt monster vid sin sida? Ja, högst troligt. Ja, men då kanske vi skulle prova det. Hade jag kanske sagt.
Lägger du fram det så känns det ju givet.
Apropå dominoeffekt som vi snackade om innan.
Få igång Engström.
Ja, till exempel.
Men då stagar man upp det backbord. Då åker ju liksom Davidsson ut på bänken. Så då kanske det inte är så mycket. Det blir inget steg två-effekt i det. Alltså jag tänker om man har satt honom med. Men visst, det är en sargad backsida. Jag vet inte. Det är nog där vinsten ligger. Att man stagar upp ett backbord. Och den som får Bichsel vid sin sida är förmodligen och gratulera lite. Eftersom det är ganska många offensiva backar med, som har sina brister bakåt. Så kommer ju den att få en skjuts.
Ja, alltså nu pratar jag om tidigt skede att han går in med Engström. Alltså första, kanske denna veckan eller något sånt. Men på längre sikt så är väl av allt att döma Bichsel i Rögle för att spela kanske mest av alla. Och då är det ju mer sannolikt att han spelar med en sån som Ekeståhl Jonsson. På lite längre sikt alltså.
Men samtidigt, Engström spelar väl nästan mest av alla i slutspelet. När han liksom flög fram och inte satte någon skrisk och fel. Det är inte gjort, men visst, då, det är inte, så är jag emot mig själv kanske, men då är ju Ekeståhl nere i tredje backpar. Det kanske man inte såg framför sig.
Nej, och det ska han ju inte vara.
Och det ser inte jag framför mig heller, för att det har ändå blivit en klart lyft med Ekeståhl Jonssons tillbakakomst i Rögle.
Nej, men det är alltså Bichsel med Ekeståhl, Kapla, Gregoire och sen så kanske Claesson med Engström. Alltså jag vet inte, på längre sikt.
Eller Davidsson kvar där. För att man vill, som vi har snackat om, det är vimlant av defensiva städare med potential.
Och i så fall är det Claesson som åker ut som sjua.
Ja.
Men spännande denna veckan.
Kan ni se hockeyn imorgon?
Yep.
Ja.
Ja. Då kanske ni kan reda ut det också för våra lyssnare och läsare.
Jag tror ju knappt att vi behöver göra det åt dem. Då kommer nog att se det också. Men, men fint att du har det höga förtroendet för oss. Vi ska göra vad vi kan.
Då ska idiot in på...
Snart korsordet fullt.
Ja, exakt. Jag fyller allt.
Ska vi vidare?
Vi ska vidare. Ska vi till Kock eller ska vi till någon annan?
Vi ska väl till lite frågor. Jag vet inte, har vi något mer? Vi kan ju bara nämna så att vi inte glömmer det. Att precis i samband med att den här podden kommer ut eller strax efter så har ju Rögle ett hemmaderby mot Malmö som de spelar i Catena Arena, damlaget. Och vill bara påminna om att ni kan gå in på vår sajt och läsa om den matchen. Vi har fotograf och reporter på plats. Och sen så kan vi också bara nämna i förbifarten de här landslagsuttagningarna som har varit under veckan. Hjelm, du nämnde ju att Everberg kom med och återstår och se om han spelar i den här Swiss Ice Hockey Games eller vad det nu heter. Och Linus Sandin är också tillbaka i landslaget efter 5 år. Har han kommit med i Tre Kronor igen?
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kanske innan vi går in på lyssnarfrågor att vi ska ha någon tanke kring det också, som jag snuddade vid för en liten stund sedan. Den här bräckligheten som fortfarande finns i Rögles spel. Jag tänker på starten mot Frölunda där man flög ut som man ofta kan göra och tar en hyfsat tidig ledning men tappar in ett mål bakåt ganska omgående. Rifalk hade ingen stor dag. Och sen blir det två mål till av bara farten. Man var inom loppet av 7 minuter så följde 3 mål. Och så hade man en klar svacka och sen så kom man tillbaka igen. Och så kommer det ytterligare svacka mot Modo i matchen. Det här med det de pratar så mycket om i början får de återvända till hela tiden. Vad vi behöver, det är en 60 minuters match. Alltså bra spel i 60 minuter plus eventuell då förlängning. Men det är så förtvivlat svårt över tid för Rögle att nå det här.
Ja, alltså jämför du det med för ett par säsonger sedan när deras största styrka var just att de hade så otroligt hög lägsta nivå. Alltså det var ju aldrig de dippade ner till nivåer som inte var acceptabla i matcherna. Det var jättesällan det hände. Nu är det lite tvärtom att ett av deras största bekymmer är just det. Att det går så mycket upp och ner i matcherna. De kan göra fantastiska perioder som de gjorde i tredje perioden mot Frölunda. Anförd av Rodrigo Abel som var formidabelt bra och vände den matchen. Och det var positivt på alla möjliga sätt att de lyckades komma tillbaka där. Och sen så är det som det var mot Modo, framförallt i den här andra perioden. Ner i källaren, släpper in 2 snabba mål. Man hittar liksom ingen motmedicin när det börjar snurra åt fel håll. Och nu har vi snart kommit halvvägs in i serien. Att det mönstret fortsätter, även om de har många spelare på skadelistan, är ju en stor svaghet.
Och ni har varit inne på det tidigare, att vem är det som tar tag i det? Hur många av den ledarkaraktären finns i laget? Och nu slår det mig att när du pratade, Linus, om det tidigare så var lägsta nivån så låg. Och då fanns ju Mattias Sjögren i laget. Där hade väl han en otroligt viktig roll, va, i Rögle som har varit svår att fylla för dem efteråt.
Jo, men de hade ju betydligt fler som när någonting började rinna ifrån dem. Jag tycker ju liksom både match mot Frölunda och mot Modo så startar man ganska bra. Man tar ledning mot Frölunda, första 10 minuter mot Modo är bra. Så det är precis som att när man har vunnit det momentumet så låter man det glida ifrån dem. Och när det börjar hända så är ju känslan att det finns ingen riktigt där som är där och stoppar det fallet som du var inne på, Linus. Abols vände ju nästan matchen mot Frölunda på egen hand. Eller vänd på det. De hade aldrig vänt en matchen utan honom. Nej. Skulle jag säga. Men för några år sedan så var det väl ett gäng som tittade på varandra. Leon Bristedt, Mattias Sjögren, Niklas Hansson.
Och även spelarna som är kvar i truppen.
Exakt. Anton Bengtsson, Dennis Everberg, Daniel Saar. En del av de här spelarna är inte kvar i truppen. En del är, har gått några år sen de hade sin liksom senit i Rögle. Det vill ju till att de hittar någon ny spelare som växer in i den kategorin som Abols har kommit in och är. Och kanske få tillbaka, få upp sådana som Saar, Everberg. Att de får, nu har de inte hållit ihop fysiskt, liksom, men att de får hålla ihop över tid och hitta sina max där de kan spela den liksom avgörande rollen, men ja, just det, nu är det ont om, i den kategorin spelare är det ont om ledare.
Ja, det är klart att ansvaret vill, alltså tränare kan ju bara, alltså de kan ju komma med direktiv och ge instruktioner åt så ska vi göra och sen ska spelarna utföra det, men det ska komma från en spelargrupp, men det finns ju också ett ansvar som vilar hos tränarna för att bryta, alltså ha taktiska grejer eller knep för att stoppa en sån här snöboll som snurrar åt fel håll i matcherna. Det var ju både mot Frölunda och mot Modo så pratades de, alltså att de, ja men andra perioden var jättedålig och sen så hade vi ett snack i omklädningsrummet och sen så kom vi ut och så vände matchen Frölunda och hittade en bra push som de sa i tredje perioden mot Modo. Jag menar, det ska inte behöva gå 20 minuter speltid innan man så här, okej, nu kan vi snacka ihop oss, nu förändrar vi. Det måste finnas någonting som bromsar och vänder under spelets gång.
Problemet är ju att vi är ganska långt in i serien nu och man har fortfarande inte kommit till rätta med det här fullt ut. Okej, i början av säsongen så var det mycket annat som inte var bra heller, men man hade ju perioder och vissa matcher där man gjorde det bra. Men det var ju Det här är ju ett genomgående problem som har funnits med hela hösten och som kommer tillbaka när de kanske själva till och med trott att nu har vi passerat det här hindret.
Försäsongen också egentligen. Men det, jag pratade lite med Cam Abbott idag, intervjuade honom i en text om det här skadekaoset. Fick inte med det i texten, men frågade lite om det här momentumet som man inledde med i matcherna, och han sköt väl ner det lite med att alltså ett momentum, det är rimligt, ett momentum kommer och går i matcher, det handlar om med, översätter jag fritt ur intervjuminnet, det viktiga är att liksom hitta sätt att skruva åt och ta tillbaka momentet när det börjar liksom glida iväg, och där känns det ju som att de har problem att hitta det, att liksom någon går ut och gör ett bra byte, typ som Arbols lina gjorde mot Frölunda, sen kommer nästa och fyller på med ett bra byte, och så man lite grann, är man på väg att vrida tillbaka liksom skeendet, men så den match mot Modo, det är ju, det händer ju ingenting. Det är bara rullar på. Rögle har ingen, saknar förmåga att liksom vrida tillbaka den matchen på något vis.
Utan att veta skulle jag gissa att det här är en av de frågorna som Cam Abbott funderar allra mest på. Hur hittar vi den kontinuiteten?
Såklart. Han sa också, vilket får man ju lite flashbacks till början av säsongen, han sa att han har registrerat att de hade 55 skotttillfällen liksom mot Modo. Och det är klart att gör man inte mål på 55 skottförsök, så då blir det körigt.
Det kändes inte som en match där de hade 55 skottillfällen. Jag säger inte att statistiken inte stämmer, det var min känsla när jag satt på läktaren, var ju inte att det var en match där, alltså att Rögle som inte var effektivt var det som avgjorde till deras nackdel.
Känslan är väl att första 10 och liksom sista perioden, att 83% av de skotten kom då. Men det räcker ju kanske inte att spela halva matchen.
Nu går vi över till frågor och svar kanske.
Ska jag ta min från Gun först?
Det tycker jag. Alltså jag tycker vi har fått så mycket roliga frågor den här veckan. Har jag sagt någon gång att jag gillar våra lyssnare?
Det gör vi allihop.
Det gör vi.
Och vi kan ju säga, vi har fått faktiskt jättemycket frågor via mail och på X då. Så att vi kanske inte hinner ta upp alla den här veckan tyvärr. Men några gör vi. Och Gun har ju skickat in då. Hej, tack för en trevlig Rögle-podd. Ser fram emot varje onsdag att, när jag lyssnar på er. Har bara en liten fråga som, om ni kan förklara vad det är. Jag läste en intervju som SHL hade gjort med Anton Bengtsson. Då ställde de bland annat en fråga om matchrutin. Han svarade att ingen match utan tvånudd. Snälla förklara vad detta är. Jag är lite nyfiken. Försökte även googla på det men hittade inget. Är det ett eget påhitt de har? Hälsningar, Gunsan.
Är det sån dunkjäm man ska springa runt och nudda varandra två gånger?
Ja, det kanske är det. Man brukar ju se dem springa runt byggnaden.
Berätta, Linus.
Ja, men det måste väl vara det här,
ja, det är det.
Fotbollsuppvärmningen de har inför varje match när de står på diverse parkeringar och bollar bollen mellan spelarna. Att man bara får nudda den då två gånger innan den ska gå vidare till nästa.
Gris heter det när vi var små. Bollar inte ni gris i Fagerstad-hjälmen?
ja, hette det gris. Jo, det gjorde det faktiskt. Mm. Och så fick man ett G.
Exakt.
Jajamän. Det minns. Nu när du säger det, det stämmer.
Men du,
stämmer.
Du fick aldrig något grej.
Han spelar innebandy.
Ja, exakt. Det var inga grisar där.
Fagerstads Maradona.
Ja, jo, det, så var det ju.
Men vi har många underbara lyssnare. Jag måste bara lyfta in från Eva också, som är en trogen mailare. Hon skickar mail från Portugal. Game day, då spelar jag alltid paddelmatch i Portugal i Röglekläder. Jag tror det hjälper. Tack för fina artiklar.
Wow!
Mäktigt!
Ja, det är det. Ända från Portugal också.
Vi finns här. Apropå det så måste jag kuppa in nästa. Det här vet ni inte om.
Nej. Nu för sig, internet har ju inte så långa avstånd, så man kan ju sitta vart som helst.
Jag är osäker på uttalet. Vet ni vad Occitanie är? Occitanie. Inte googla, Linus.
Nej,
han googlar.
Ja, det är så dåligt.
Det är dåligt. Där kommer en fråga från Mikael som skriver: älskar er podd som har allt och alltid ger ett leende på läpparna. Så här kommer en intressant, han har en lite flippad fråga. Han frågar om inte, nu Bichel kommer in och styr upp defensiven, om inte Grégoire borde testa som forward. Han är ju grym i offensiven. Vad tror du om det? Gregoire som forward?
Ja, vad tror vi om det? Tänker det skulle inte vara den speedigaste forwarden i serien.
Nej,
det känns som långt bort. Det är en intressant tanke.
För han drar ju också sig till minnes att Joey LaLeggia var ju en sån. Han bytte han ju omvänd ordning. Jag minns också att Rickard Demén Villoma gick från back till forward. Så det går ju att göra resan även om det är mer sällsynt.
Så du, tror dock inte att Rögle är i kollektivt mentalt mode för att börja byta position på folk just nu?
Nej, faktiskt inte. Men vet ni var det här stället ligger så där han mejlar från?
Jag hann ju inte googla så jag vet inte.
Nej, det är säkert många lyssnare.
Vad heter det?
Occitania. Inte så flådigt som Provence men lika charmigt och en del av gamla Katalonien. Världens största vinregion.
Men då är det väl Frankrike i alla fall.
Exakt.
Mm. Katalonien.
Katalonien.
Och det är ju Spanien ju.
Va?
Katalonien är i Spanien. Det är runt Barcelona.
Jo, nej men det var inte... Jo.
Jag hörde bara Provence. Så jag tänkte...
Jaha, då är det ju Frankrike.
Vi får reda ut detta nästa vecka.
Ja, Mikael är en trogen lyssnare så han kommer att ge oss klartecken på detta. Har ni någon annan? Ska jag kasta in nästa fråga?
Jag har en fråga från Mike Bossi 1980 i hans nick då på X. Hej,
episkt nick. Mm.
Hej, jag har en fråga gällande spelarnamnen på tröjorna. Bolby hade sitt namn på tröjan i första matchen. Simon Seter har ännu inte fått sitt namn på tröjan. Vad är problemet tror ni? Lite nonchalant och dåligt, kan jag tycka.
Och det var Bossi som tyckte det hela det sista. Det var inte du som tyckte att det var för dåligt slutet.
Nej, nej, precis. Det var Bossi.
Slutcitat, som vi säger.
Ja, precis.
Så ja, det var skönt.
Nej, men det kan väl bara ha att göra med att Bolby hen ska vara med i seniortruppen hela säsongen. Om Säter skadar det återstår väl att se. Spelar han till sig ett seniorkontrakt så får väl någon plocka fram symaskinen.
Ja, så är det ju. När spelarna kommer upp i 100 minuter så får de automatiskt ett rookie-kontrakt och då får de alltid sitt namn på tröjan efter det. Så att så är det. Han har inget avlagskontrakt än och där får han inte namnet på tröjan.
Kanske kan jag ta hjälp av dig och sy. Vi fick ju reda på i veckan att du syr lite kläder och så.
Nej, men det skulle jag klara av. Sy fast ett nummer på en tröja. Det skulle ta lite tid, men det skulle jag lösa. Det är ju inte så stort nummer heller. Det är ju inte tresiffrigt.
Nej. Som sagt, vi bara fortsätter att ösa den godisask som är Mattias Hjelm.
Nationalekonomen som även kan sy.
Ja.
Nu ska jag sätta ett korsdygn från Elias Johansson. Jag har fått ett mejl från honom. Och han skriver så här. Vad är det som gör att schweiziska klubbar betalar så höga löner? Är inte SHL en bättre, högre rankad liga? Dum fråga kanske, men vore intressant att veta. Tack för alla timmar i joggingspåret och långdragna nattningar av barn. PS. Nummersegmentet är saknat.
Nej, det är det verkligen inte. Nej, där får du inget inte. Stöd överhuvudtaget alltså.
Jag ska gå Elias till mötes nästa vecka. Bara damma av
det kan vara Rögle på den sämsta segment någonsin.
Sluta där, Hjelm.
Framförallt så är det ju en veckas ångest för oss nu, Hjelm, när vi vet att det, om det kommer nästa vecka.
Ja, vad har Simon Säter för nummer?
17.
Bra.
Ska vi upplysa Elias om varför schweiziska klubbar betalar så mycket högre löner?
Ja, för du har ju faktiskt tagit det här ett steg längre och gjort ett riktigt gediget arbete.
Ja, men Daniel Kock, Rögles klubbdirektör, kom förbi när Linus och jag stod i foajén och jag bara kastade ut frågan. Och han hade ett så intressant svar så jag frågade om jag fick banda det. Och det fick jag. Han förklarar det så här.
Dels har du ett land som är rikt av mycket pengar i landet och sen har du ägare i många av de här, framförallt de större klubbarna som har mycket pengar bakom sig. Och sen är det god ekonomi i klubbarna. Vi pratar om en sån klubb som Bern som har över 10 000 i snitt på sina matcher. Så att där är väldigt god ekonomi i framförallt toppklubbarna där. Så att och det gör ihop med då skatteläget i landet som är betydligt lägre än svenska skatteläget att just nettolönerna för spelarna där då blir betydligt större i många fall. Inte för alla men för toppskiktet av spelare.
Och så sa du att det är väldigt stor skillnad på de högsta och de bästa klubbarna och de lägsta.
Så är det betydligt större. I SHL är det ju rätt så tajt mellan alltså, toppklubbarna och bottenklubbarna. Det är inte jättestora lönebudgetskillnader. Det är där i Schweiz. Toppklubbarna där är det nästan två, nästan i vissa fall tre gånger större budgetar på toppklubbarna mot bottenskiktet. Så toppklubbarna där har ju betydligt större budgetar än vad de längre ner i tabellen har, så att säga.
Ja, har jag lägre skatter, högt löneläge, bra möjligheter att fylla på kassakistorna i Schweiz, alltså enligt kocken.
Tyckte det var intressant. Ja, innan Kock svarade så kastade jag frågan också till den Ängelholms-baserade hockeyagenten Johan Finström, som kompletterade med den här informationen, citat. Gällande svenska spelare så är det livsstil och pengar. Sover hemma alltid. Längsta bortamatchen är 3-4 timmar i buss. Hockeyn lite mer öppen och toppspelarna är bättre än i SHL. Slutcitat.
Ja.
Där gick du all in på den
mycket
frågan.
Bra, mycket
från,
bra.
Elias måste vara nöjd. Han har fått svar från en klubbdirektör och en hockeyagent.
Ja, den är... Det... Ska vi göra så på alla frågor?
Linus? Nej, inte alla. Men fortsätt peppa oss med finurliga frågor. Ni är duktiga på det.
Jättebra. Fler frågor?
Ja, jag har fått ett par frågor i veckan sedan förra avsnittet via mail. Och jag har inte den framför mig nu, så ni som har ställt de frågorna får ursäkta att jag inte nämner att det är ni som skickat in dem. Men de undrar över stämningen i Catena Arena. De tycker att den har blivit sämre den senaste tiden. Och undrar vad detta kan bero på.
Handlar det om medgångssupportrar eller? Och är det så för det första? Tycker vi att han har rätt? Vem var det som skrev, sa du?
Jag har inte det namnet.
Nej,
eller de namnen.
Det kanske inte ens var en han.
Nej.
Jag var inte där mot Modo, men det var ju påtagligt. Match mot Frölunda kändes ju inte som, det har ändå sista åren varit, känns som ett derby lite. Det var ju ganska trött stämning, får man säga.
Ja, det var det. Mot Modo var det bättre, tycker jag. Men det är ju inte på de höjderna som man har vant sig vid att det kan vara in i den arenan.
Vi har ju fått någon fråga på samma tema om liksom någon falang eller någon folk som är avstängda. Vi har ingen riktig insyn i detta, får du säga, eller?
Nej, men som, och nu får ni, alla ni som lyssnar, ta detta för att vi inte har förankrat eller kollat upp den här informationen. Men som jag har förstått det, så finns det en grupp personer som brukar vara på hemmamatcherna som har helt enkelt blivit avstängda från och var på plats. Och vad det beror på, det vet jag inte. Men att det då skulle ha en negativ inverkan på liksom röststyrkan eller stämningen i stort då, när ett gäng personer som brukar stå på ståplats inte längre gör det. Men finns kanske anledning för oss att borra djupare i det, vi får se. Men det är i alla fall så som jag har förstått det, och utan att ha faktakollat.
Intressant.
Vi kanske kan få med ytterligare någon fråga.
Är du inne på... Kolla med ditt ex, eller?
Ja, precis. Och nu hoppar den ju ur. Men nu är jag inne igen.
Jag kan ta Rickards fråga medan du letar, Hjelm. Han skriver också på X. Inget insläppt mål i boxplay under hela november. Inklusive 5 minuter i 4-5. Det var ju då mot Frölunda efter Fergusons matchstraff. Varför funkar det så pass bra nu? Slutcitat där för Rickard. Boxplay-spelet alltså. Har ni någon teori om detta?
Vi har väl pratat om det lite grann. Mycket är det väl en självförtroendefråga, eller? På samma sätt som det fanns, präglades av tvivel och tveksamhet i början, så präglas väl boxplay-spelet i rätt stor utsträckning nu av mod och aggressivitet. Sen har de ju framförallt på forwardsidan ganska många forwards som är duktiga på att spela boxplay. Brady Ferguson, Linus Sandin, Arbols, Everberg. De är vassa där.
Vi kan väl också i så fall, om du inte läst den artikeln, gå tillbaka in på hd.se och ta fram den med Ludvig Claesson som du gjorde, Linus, där han pratade om just det i boxplay, vad det är de har förändrat och varför det går så bra just nu.
Jag har läst den.
Ja, det hoppas vi.
Ja, men han pratade om just den aggressiviteten, att de han sa väl fritt ihågkommet och mitt minne nu, men att skulle de släppa in mål, så menar han ju på att då ska det vara för att de har gått för hårt och inte varit för passiva. De är mer aggressiva ut mot den som har pucken, och de är också, det har liksom gjort att de snabbare kan läsa av passningar och bryta passningar och sådär. Så att man har helt enkelt skruvat upp, den lätta förklaringen är att de har skruvat upp aggressiviteten och fått självförtroende med den spelmodellen. Och den djupare förklaringen finns att läsa på vår sajt i den intervjun.
Gott att du hänger med och läser artiklarna på sajten, Jermen.
Det trodde du inte.
Jag gläder mig.
Ja, jo då, ibland så blixtrar jag till.
Har du fler frågor i lådan?
Ja, men det finns ju faktiskt ett par till här. Marcus Axelsson, och det här är ju hans åsikt såklart då. Fortfarande inget vidare bra. Prestationer av backar samt ingen av målvakter har förmåga att vinna matcherna. Tror ni på fler nyförvärv på back och eventuellt målvakts nyförvärv? Nu har man ju, vi har varit inne på backsidan mycket och målvakterna har väl ingen större rulljans på, om man tittar på de senaste säsongerna, så under säsong på att plocka in.
Jag tror tiden för spela där, fönstret stänger inte förrän mitten på februari, va? Just nu känns det inte som att de har någon glödigt målvakt som snor segrar åt dem. Nu har de ju numerär på backsidan som gör att de måste ju snarare göra sig av med folk. Så att, nej, jag tror inte att det kommer hända någonting kanske på någon av de avdelningarna ett tag framöver här. Kanske på 6 veckor eller något sånt. Men när vi närmar oss fönstret så då görs det väl, eller de gör väl sin analys hela tiden, men där någonstans kanske.
Ja, och när, framförallt så på backsidan så måste det ju hända grejer på utfronten. Alltså, nu har de ju mycket skador, men när de börjar få tillbaka folk så kommer det ju innebära att, jag vet inte hur många backar som kommer att sitta på läktaren, men det är ju 3-4 stycken i alla fall. Så där, det är ju en situation som inte kommer att hålla. Jag förstår att de inte gör någonting nu med tanke på skadeläget, men det kommer att hända grejer där och försvar som finns i truppen nu kommer att lämna innan det här transferfönstret slår igen.
Så är det.
Ska vi ta någon?
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
En fråga till. Vissa av frågorna har vi redan svarat på i,
då tar vi inte dem.
I era resonemang.
Då tar vi inte dem. Nej.
Då kanske jag ska ta en annan då. Peace Power.
Bra namn.
Står inte backarna upp bättre på offensiv blå efter implementeringen av det rakare inom situationstecken spelet? Innan tyckte jag nog att de lämnade tidigt för att vänta in anfallet istället för att försöka trycka tillbaka pucken i offensiv zon.
Jo, det är väl kanske som är boxplay att hela uppenbarelsen är lite mer präglad av framåtlutningen en räddhågsenhet. Det var väldigt försiktigt innan. Det känns som att det är många som vågar lite mer än för 2 månader sedan.
Vi tar en avslutande.
Gör det.
Från Gedfish.
Okej.
Okay. Veckans avslutningsfråga skrivs det här. Vilken får minst bang for the bucks? Everton för Keane eller Rögle för Davidson?
Oj, minst bang for the bucks. Det är alltid Everton.
jag visste du skulle svara så. Det är alltid Everton.
Han känner att den var nog riktad till dig, Daniel.
Ja, det är en annan back med positionsproblem eller speedproblem. Nej, men det är alltid svårt på den frågan. Davidson är långt ljusår för. Så Rögle-supportrar kan vara överlyckliga. De har inte alls sådana problem.
Innan vi avrundar avsnittet får vi ändå nämna att vi precis innan vi gick in och började spela in här så kom ju den svenska JVM-truppen och där kom Oscar Pettersson med, men Felix Nilsson eller då Simon Seter som hade varit en sen joker in i den truppen i så fall, de fick inga platser. Detta innebär då att Pettersson kommer och falla bort och Rögläs laguppställning under några veckor. De spelar sin första match på annan dagen och sen så har de ju då samling Det brukar vara 10 dagar, 2 veckor innan. Så nu vet ni det också.
Tack för det.
Vad bra. Då ska vi bara göra lilla tillägget att jag, alltså, det är inte så att jag har en symaskin som jag är jätteklipsk på.
Ta nu och sy ihop det här avsnittet, Hjelm.
Ja, vi syr ihop det och säger som så att vi tackar för er uppmärksamhet som alltid. Och fortsätt att skriva frågor till oss. Det är väldigt roligt. Då får vi tänka till lite extra. Och sen får ni ha en jättefin dag eller kväll eller morgon när ni nu lyssnar på det här.
Och ryktet har ju gått att du har nu rensat din mailkorgen från 125 gigabyte till noll, så att nu går de mejla dig också.
Ja, jag tror du skulle säga 125 000 mejl. Du får ju sådana här varningssignaler från olika, ja, så här att nu är ditt utrymme snart förbrukat. De har kommit en bit, kan jag säga.
Det får inte vi, Daniel.
Nej, får vi inte. Nästa vecka kan jag redan ut tisa om att jag nog kommer att bjuda på en riktig profilintervju som vi kan bjuda på våra poddlyssnare.
Wow!
Spännande.
Jag kanske ska försöka att
nej, du ska inte berätta vem det är. Nej. Skit i det. Stäng ner oss istället.
Stäng snabbt innan de berättar.
Hej, stänger vi. Hej.